Hej Sara.
Hej Robert.
Hur känns det?
Men jag tycker det känns bra. Ja. Det känns okej.
Bra.
Hur känns det för dig?
Det känns bra.
Mm.
Det känns viktigt.
Mm.
Ska vi köra igång det här avsnittet?
Vi kör igång.
Jag heter Robert Westman.
Jag heter Sara Norén.
Välkomna till det här lite speciella avsnittet av relationsdesign. Det här är ju podden där vi pratar om allt som har med relationer att göra.
Mm. Verkligen. Och,
nu sitter vi här.
Mm.
Du och jag, Sara.
Ja.
För en gångs skull så kommer inte det här avsnittet handla om generella relationer.
Mm.
Den här kommer ju faktiskt handla om våran.
Mm.
Mm. Jag tror att det är många lyssnare som undrar vad som har hänt.
Det tror jag också.
Vi gör ju det här för att... Vi vet inte ens om vi kommer släppa det här avsnittet.
Nej.
Vi använder möjligheten att spela in för att kunna ha det här samtalet med varandra, du och jag.
Mm.
Jag kan börja med att säga också att det här är en av de få gånger som vi har träffats sedan den 29 december.
Mm. Det är det.
Mm.
För vad var det egentligen som hände där den 29 december? Vill du berätta?
Ja, vi berättar om det, så kan vi berätta bakåt också sen, så att vi får lite klarhet i olika saker. Den 29 december, det vill säga dagen innan din födelsedag, så började ju morgonen med att jag hade ont i huvudet, som så många andra morgnar, faktiskt. Och... vi fick en påminnelse också per mail. Eller inte bara en påminnelse, vi fick ett beslut om uppsägning av kontraktet på huset.
Mm.
Och i samma veva så fick jag också då en TIA-attack.
Mm.
Mitt upp, alltså under den här dagen.
Mm.
Som resulterade i att jag... du ringde ambulansen och jag åkte iväg med den.
Mm.
Och medans jag åkte iväg med ambulansen så började det gå upp för dig vad som hade hänt.
Mm.
Du fick ju reda på att det inte stämde med räkningar och ekonomin. Att jag hade ljugit helt enkelt.
Mm.
Om allt.
Mm.
Och det här tog ju du reda på under tiden jag låg på sjukhuset.
Jag skulle nog säga att jag började förstå det redan när du... Alltså under tiden som vi väntade på ambulans och under tiden som det var folk där och plockade ut dig i ambulansen.
Mm.
Och det första som jag gjorde när du hade åkt iväg, det var att jag tog hunden på en promenad och ringde till min mamma och sa att jag tror att det ligger till så här. Jag tror att Robert har ljugit för mig. Och jag tror att det har fått de här ganska extrema konsekvenserna. Så det var väl det som hände där. Och jag kunde ju kolla upp det som var möjligt att kolla upp från mitt håll. Och jag visste på något sätt vad det var som hade hänt. Samtidigt försökte vara din advokat i det och gå igenom. Kan det finnas någon annan förklaring än att du har ljugit för mig i flera månader? Men jag landade i att inte vad jag kan hitta. Och då behöver jag ta ett beslut. För då vet jag inte någonting kring vad som har varit sant och inte sant. Vad som har varit lögner och vad du är kapabel till. Så då behöver jag därifrån.
Mm. Vad gjorde du då i stunden?
Jag visste att just den dagen så kunde jag inte göra någonting. Vi hade ju ett av barnen hos oss. Så jag försökte så gott jag kunde se till att vi fick en så trygg och mysig kväll som möjligt. Även fast jag vet att jag var ganska sammanbiten så hade vi en väldigt mysig kväll. Dagen efter så behövde jag fokusera på att få barnet till sin mamma då. Så det var det första som jag tog tag i dagen efter. Och efter det så vet jag att jag, då kunde jag liksom släppa när jag blev ensam i huset. Mm. Då behövde inte jag hålla upp liksom goda miner eller släta över någonting. Så då vet jag att jag satte mig i soffan och så tittade jag rakt framför mig i ett par timmar. Och sen så kände jag att här kan jag inte sitta, jag måste nu får jag liksom ta tag i det här. Så jag gick och badade och så gjorde jag en plan. Så här, nu står jag helt själv i det här. Jag kan inte räkna med någon hjälp ifrån dig överhuvudtaget. Jag vet att ska jag lösa det här på något sätt så behöver jag göra det själv. Jag behöver se till att jag betalar allting som är akut på något sätt. Så jag behöver ha in pengar om jag så ska liksom ta ett lån och låna till mig de pengarna. Och jag behöver härifrån. För jag vet inte när de släpper hem dig. Och jag kan inte möta dig ensam mitt ute i skogen med en bil att tillgå. För jag visste ju inte vad du skulle, alltså i vilket skick du i sådana fall skulle vara. Och som sagt vad du skulle vara kapabel till. Så jag började packa saker. Så att jag hade allting färdigpackat. Dagen efter på nyårsafton så packade jag in lite saker och alla djuren i bilen och åkte ifrån huset. Och då hade jag av vänner och familj fått möjlighet till ett temporärt boende för mig och djuren. Och det var egentligen min plan. Jag hade fortfarande en plan kring hur jag skulle kunna lösa allting själv utan att någonsin mer prata med dig.
Mm.
Vad hände på ditt håll?
Mm. Jag låg ju på sjukhuset. Jag var ju första dygnet var jag förlamad på ena sidan.
Mm.
Arm och höger ben. Plus att jag fick väldigt mycket morfin och massa andra mediciner. Så att det var väldigt luddigt samtidigt som jag visste exakt vad som hade hänt.
Mm.
Under det här vill jag säga också att du frågade också hur det gick med så att säga, min sjukdom eller i det. Du fick uppdateringar.
Mm.
Men jag kände, jag visste.
Mm.
Alltså jag visste exakt.
Mm.
Jag visste precis. Jag kände energin i text till och med. Jag visste det. Jag visste ju vad konsekvenserna skulle bli också. Men vi kommer till det sen.
Mm. Mm.
Så att jag var ganska likgiltig faktiskt.
Mm.
I det.
Mm.
I just där på sjukhuset. Sen, jag var ju på sjukhuset en vecka tror jag ungefär.
Mm.
Och under tiden så dagnummer, jag vet inte om det var nyårsdagen kanske, eller om det var senare, då pratade du och jag med varandra i telefon.
Mm.
För jag har haft väldigt svårt, jag hade väldigt så här svårt att formulera text och så, jag såg knappt någonting. Så att jag hade bara gett uppdateringar, väldigt så här slarvigt skrivna bara för att, ja. Men dag, när det nu var, 3 eller 4.
Då hade vi fortfarande inte pratat om det här.
Nej, utan då hade bara varit uppdateringar om hur det går på sjukhuset, så att säga. Men då sa du det. Okej, bra. Nu har du gett en uppdatering. Nu ska jag berätta för dig vad som hände här.
Mm.
Och då sa du det. Jag vet vad du har gjort.
Mm.
Det här och det här är konsekvenserna. I princip.
Mm.
Har du någonting att säga om det här?
Mm.
Och då valde jag att säga nej, inte just nu. För att jag har inte kapacitet att formulera mig. Och det var inte ens något sånt här nej, gumman, förlåt. Ingenting sånt. Utan jag tyckte att du förtjänar något bättre än det också i det här.
Mm.
Så därför så valde jag att vänta lite.
Mm.
Sen ställde du krav direkt också. Du sa det, jag vill att du berättar för dina vänner och din familj vad du har gjort.
Mm.
Jag vill att du ska göra det senast den här dagen.
Mm.
Annars gör jag det åt dig.
Mm.
Så nu har du ett val. Och jag kommer ihåg att jag svarar samma sak där också. Att säga, absolut, men du måste ge mig några fler dagar. För jag kan inte... Jag är inte kapabel på riktigt, rent fysiskt eller kanske psykiskt också då, att formulera en sån sak. Mm. Men min intention var absolut, jag gör det. Mm. Det är inga problem. Det är klart att folk ska få veta. Så där var vi, ungefär där.
Mm.
Under tiden så började jag också få väldigt så här mörka tankar kring det här. Jag har haft mörka tankar förut tidigare i livet, men det här var väldigt så här... Väldigt påtagligt och väldigt på riktigt.
Mm.
Att fan, nu räcker det. Nu, nej men jag skiter i det här.
Mm.
Så då, jag tror det var någon dag innan jag skulle skrivas ut, så bad jag om att få prata med läkare. Så sa jag det, jag har jättemörka tankar kring det här.
Mm.
Och jag tror att om ni släpper hem mig nu så kommer jag göra dumma saker. Och det vill jag inte.
Mm.
För jag vill gärna stå kvar. Det är också ett jävla flyktbeteende som kickar in också. Det är ultimata, vilket inte ett korrekt sätt att bete sig på.
Mm.
Utan då det är också ett sätt att fly undan ansvaret. Mm. Så bad jag om att få hjälp. Och då skrevs jag ut och så blev jag förflyttad till psyket. Mm. Faktiskt. Psykakuten.
Och samtidigt som du bad om hjälp.
Ja.
Du hade ju kommunicerat det till mig.
Ja.
Att du hade väldigt mörka tankar.
Ja, jag skyllde på huvudvärken.
Mm, du skyllde på huvudvärken.
Ja.
Och det trodde jag inte ett dugg på, men jag var ganska säker på att du befann dig där rent psykiskt.
Okay.
Att du inte såg någon väg ut. Så samtidigt som du pratade med dem så ringde nog jag till sjukhuset.
Okay.
Och berättade att så här ser det ut. Om ni släpper hem honom nu så tror jag att det är kört. Ni måste göra någonting.
Jag ska fortsätta att berätta, men jag vill bara så här också. Jag tror att folk som lyssnar nu också undrar så här, men hur fan, vad är det för superkvinna vi har att göra med här? Hur kan du dels få en så strukturerad och bra plan och hitta den här styrkan trots det som jag gjorde? Och även också vara så... öppenhjärtlig. Så att du ringer och informerar dem om det här.
Det är absolut ingen superkvinna. Och jag var arg under den här tiden.
Mm. Med all rätt.
Väldigt, väldigt arg. Och planen, det är bara ren överlevnadsinstinkt.
Mm.
Man plockar bort allting som är... ilska och sorg och besvikelse och bara titta på vad är nästa steg, vad behöver jag göra? Och uteslutningsmetoden, jag kan inte gå dit, jag kan inte gå dit, jag kan inte gå dit. Här finns en väg framåt, hur kan jag göra det bästa av de förutsättningarna? Vad är viktigast? Vad kan jag ta sen? Så där skulle jag säga ren överlevnadsinstinkt. Och det samtalet till... Jag hade ju kontakt parallellt med att jag hade kontakt med dig, så hade jag ju kontakt med sjukhuset för att också bekräfta det som du, den informationen som jag fick av dig.
Mm.
Eftersom att jag kunde ju inte lita på ett ord.
Just det.
Från dig.
Mm.
Så jag,
stämde den?
Ja, även fast jag fick känslan av att din version var något kryddad.
Okej. Okay.
För jag var ju tvungen att liksom kolla, håller han på att dö i huvudvärk?
Ah, ja, precis. Ja.
För det var den bilden som du gav till mig.
Mm.
Och antingen så kan man ju välja att se det som att om du säger att du ska liksom ta ditt liv, att så här, rent obstinat, att så här, så du ska inte komma undan på det sättet.
Det. Nej, men precis.
Men sen är det ju också så att som jag har försökt att berätta för några, att den kärleken som gjorde att jag valde att gå in i en relation med dig, den har ju varit villkorslös från början. Och därför så finns det ingenting du kan säga, göra, vara som gör att den försvinner. Däremot så blir det väldigt viktigt att jag drar gränser för vad jag kan tolerera i mitt liv. Men jag tyckte ju också, och där någonstans så, eftersom att jag såg att det fanns en möjlighet för dig att komma tillbaka. För jag tyckte mig ändå ha lärt känna dig så pass väl att jag misstänkte att det här inte var för att skada mig eller för att du ville mig illa, eller jag hade en tanke eller en känsla kring varför du hade gjort som du hade gjort. Och jag tänkte att om det stämmer, då finns det en möjlighet för dig att komma tillbaka från det här och starkare och renare än någonsin. Och jag vill i alla fall, för att kunna leva med mig själv, veta att jag har gjort allt jag kan för att ge dig den möjligheten. Att jag inte har förstört för dig, liksom.
Och... det är otroligt stort ändå, måste jag säga. Det är inte alla som gör som du.
Men som sagt, man kan ju välja att se det som att det är rent egoistiskt också. Jag ska kunna leva med mig själv.
Mm. Mm, absolut. Vi ska prata sen om också skillnaden på det som du har gjort och medberoende. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt för folk att höra. Är det okej? Ska vi prata om det sen? Så vi kan,
absolut.
Så att inte folk har sina, gör antaganden och har misstankar och så. Vad var vi i storyn? Jag var på
du
psyket.
Blev förflyttad till psyket.
Ja, där jag berättade samma sak för dem. Jag hade otrolig ångest.
Där fick du också lämna ifrån dig din telefon.
Nej, det gjorde jag på
innan du åkte till psyket. Ja.
Så ingen telefon, inte någon nummer, inte tillgång till någon kommunikation. Utan vidare till psyket. Och det hade en otrolig ångest. Och det här är också så här, det här är inte ett gråta ut avsnitt om att det ska vara synd om mig. Eller dig,
eller mig,
kanske. Nej, utan vi pratar bara inte objektivt. Den känslan jag hade av situationen var att jag hade otrolig ångest. Jag hade sån ångest att jag skakade, jag hade ångestattacker och så. Så att de blev ju... Jag fick en spruta i rumpan när jag kom in. Faktiskt. Som lugnade ner nervsystemet. Och så får man ju massa andra mediciner och sånt där. Det är också... Jag har ju inte fått såna mediciner på många, 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 många år. Men de fyller sitt syfte. Absolut. Men det vände väldigt fort. De här mörka tankarna, för att det blir ju så, intellektet krigar ju med känslorna. Och jag vet att jag började redan där inne också, när man pratar med läkarna och pratar med vad ska man säga, sköterskorna, de som är där och pratar med en, så säger man det, fan, jag jobbar med det här, jag är utbildad, jag borde veta bättre. Jag borde ha koll på mina känslor och mina tankar. Det är det jag arbetar med. Men jag fick inte ihop det. Det var bara totalt stopp. Men där någonstans kände jag så här, fan, nej, men lägg av. Jag vet ju vad det här beteendet beror på. Jag vet vad det här kommer ur. Och det här är bara ytterligare ett jävla sätt att fly på. Och det ska jag fan inte göra.
Nej.
Det funkar inte.
Nej.
För jag visste också att all den makten som har medföljt titel som pappa, pojkvän, pengar, powerpar, poddare, vän, son, bror. Det var borta. Jag visste att du hade möjliggjort att jag skulle börja på noll. Så kan man säga. Jag kände det. Jag visste att jag har ingenting just nu. Jag har bara saker att vinna. Så jag började redan där att börja med omprogrammeringen. Började jobba uppåt. Det låter kanske jättegalet att hur snabbt man kan göra den vändningen och så, men den skedde väldigt grundligt och väldigt rannsakande och pågår fortfarande. Jag ska prata om det sen. Där någonstans så pratade vi med varandra i telefon också.
Ja, för det dels första kvällen som du var där, så ringde en läkare till mig och från psyket och sa att han bara ville hälsa från dig, att vart du var. Och det visste jag ju egentligen, men där hade jag ställt in mig på att släppa taget, liksom.
Just det.
Jag hade tänkt att så här, nu har jag gjort vad jag kan. var det jag trodde när jag hade ringt och informerat om liksom, din situation. Och eftersom att jag var inte säker på att du hade heller berättat för dem som försökte ge dig vård om vilken situation som du befann dig i. Så,
jag skulle inte komma undan.
Nej, precis.
Nej, men för jag var en manipulativ lögnare.
Ja, precis. Och jag visste och också det att får du någon möjlighet att slingra dig ur det här så finns det inte en chans. Så jag, därför så systematiskt så hörde jag av mig till släktingar och vänner och berättade vad som hade hänt. Jag såg till att du inte skulle få tillgång till huset och plockade bort telefonen så att du verkligen skulle få möjligheten att starta på noll.
Jag vet till och med att eller jag såg det till och med, jag påpekade det inte då, men jag vet till och med att du, jag kan ha fel, men jag vet att du bad min bästa vän att ha hand om nyckeln. Att det är du som öppnar dörren, du har hand om nyckeln.
Ja, precis.
Nej. Men nu är jag ju då utbildad i kroppsspråk och han kändes ganska obekväm i vissa situationer. Mm. Så såg jag att det här var en överenskommelse jag hade.
Ja, ja.
Och det är helt okej, för jag ska inte ha den här jävla nyckeln.
Nej.
Men jag vill bara säga att jag noterade det och kände att absolut, det är jättebra.
Vid flera tillfällen så sa jag det.
Ja.
Men sen så var det så att jag hade ju också kontakt med några av dina vänner under den här tiden. Och fick veta att du hade nekat ett samtal från en utav dem.
Ja.
Och då fick jag bara en så extremt stark känsla att jag måste ringa nu till avdelningen. För om du inte har kommit på andra tankar nu så behöver jag göra någonting för också samma, för annars kan jag inte leva med mig själv.
Det är alltså, egoistiskt.
Ja,
men jag förstår.
Så jag ringde avdelningen, frågade om du ville prata.
Mm.
Och de gick och frågade dig och så kom de tillbaka och sa att han ber om att få ringa upp.
Mm.
Och så gjorde du det. Det tog inte jättelång tid utan du ringde upp. Och det var ju först då som du fick som jag fick bekräftat att det var så som jag trodde att det hade varit hela tiden. För du hade inte sagt någonting innan. Och du fick berätta vad det var som hade hänt och varför du hade ljugit. Och då tror jag att jag berättade att det finns en väg framåt nu ur det här. Det finns en väg till läkning. Men då behöver du vara så ren och så sann emot dig själv och alla andra runt omkring dig. Och du kommer att behöva göra det här jobbet varje dag, varje ögonblick. Antagligen i resten av ditt liv.
Det tog. Jag hörde det i dimman.
Mm.
De orden kommer jag ihåg.
Mm.
Och jag hade också redan innan bestämt mig för det.
Mm.
Och gjort upp, jag ska inte säga en plan, för det är för detaljerat, men en sätta i alla fall någon sorts ram eller någon strategi för hur det ska gå till. Och jag kände det också, att jag måste vara så ren och så sann som möjligt mot mig själv och mot alla runt omkring. Anledningen till att jag ljög då, kan vi säga nu då, det var ju för att det gick inte som det skulle från början.
Nej.
Med pengarna, med ekonomin, med räkningarna. Och istället för att berätta det för dig från början så började jag ljuga.
Mm.
Jag började ljuga om att saker var betalda. Jag började skylla på olika bolag. Mm. Det är alltid någon annans fel.
Mm.
Även fast jag visste att dels, fan, det är ju Sara. Du kan ju prata med henne så löser ni det tillsammans. Mr. Mäster relationscoach. Vi mot problemet förespråkar. Men jag hade så mycket stolthet och så mycket rädsla.
Mm.
Och skam.
Mm.
Så att jag bara fortsatte. Mm. Jag ville vara den här familjepappan och ha koll på läget. Och du vet, första gången på länge som jag hade en familjekänsla.
Mm.
Som barnen hade det också.
Mm.
Så jag ville bara vara i härligheten.
Mm.
Lite till.
Mm.
Och så drog det ut på tiden. Och så tänkte jag, ja, men lite till bara.
Mm.
Efter nyår ska jag berätta. Bara vi kommer över på andra sidan året. Och även fast jag visste någonstans att, som du har sagt när vi har pratat, att jag satte ju ett bäst före datum på våra relation.
Mm.
Jag visste ju att det här kommer gå åt helvete. Mm. Så fortsatte jag ändå.
Mm.
Och ta de här idiotiska besluten.
Mm.
Som resulterar i att det gick som det gick.
Mm.
Och det här är inte ett nytt beteende.
Nej.
Det är det som vi ska prata lite om.
Precis.
Det här är ett beteende som jag tar till. Ett beteende som jag känner till och ett beteende som är bekvämt för mig.
Mm.
Som har suttit hela mitt liv i princip. Mm. Eller i alla fall från ung vuxen och uppåt.
Mm.
Att man ljuger, man manipulerar, man snackar sig ur saker. Man duckar, lovar saker som man inte håller.
Mm.
Och jag föll in i det igen.
Mm.
Då.
Mm.
Tänkte så här, fan, ska jag klara den här situationen? Nej, men jag gör som jag alltid har gjort.
Mm.
Jag börjar fuska.
Mm.
Jag fuskar mig fram.
Mm. Mm.
Börjar ta till de jävla lögnerna. När jag blev utskriven därifrån psyket, jag var ju bara där en helg, så visste jag att jag hade ingenting. Mm. På riktigt, ingenting. Jag hade ingenstans att bo, hade inget jobb, för jag kan inte jobba med det som vi, det går ju inte.
Nej.
Bolag och sånt där är ju körda i botten.
Mm.
Barnen är lagom imponerade av mig, eller var då i alla fall.
Mm.
Mina föräldrar är besvikna, för jag har även ljugit för dem om andra saker.
Mm.
Alla mina relationer, mina syskon, mina vänner.
Mm.
Så att från dag ett jag blev utskriven, först åkte jag hem och sov ett dygn. Sen dag ett så satt jag mig och började ringa. Jag fick en gammal mobiltelefon som jag och min kompis hämtade i huset.
Mm.
Han hämtade ju mig från psyket.
Mm.
Jag hämtade en gammal mobiltelefon i huset och så köpte han ett kontantkort till mig.
Mm.
Så jag kunde börja ringa.
Mm.
Så dag ett satt jag mig och ringde. Jag ringde först min mamma. Sen ringde jag din mamma.
Mm.
Och berättade.
Mm.
För jag visste också så här, för att göra det här så måste jag direkt börja laga alla relationer.
Mm.
Och det gör jag genom att först lösa det akuta.
Mm.
Hej, jag vet att vi har ett veck på slangen.
Mm.
Och jag ska göra allt för att lösa det. Är jag skyldig dig pengar?
Mm.
Okej, bra. Jag vill bara säga till dig att jag kommer betala dem.
Mm.
Men inte just nu.
Mm.
Men jag vill att vi pratar sen och gör upp en avbetalningsplan.
Mm.
Så här, det är allt jag har nu. Jag kan bara säga det. Jag vet att jag har ljugit förut. Men jag säger det i alla fall, tänkte jag. Och så gjorde jag så med alla dem i min närmsta krets.
Mm.
Så första två dagarna så var jag hos min bästa kompis.
Mm.
Sen efter det så åkte jag upp till Stockholm.
Mm.
Där jag är nu.
Mm.
Just nu då. Och då fortsatte det här arbetet. Och då kom jag också på att jag hade funderat på det här med 12-stegsprogram.
Mm.
Och tänkte så här, men fan, det är ju bara för narkomaner och alkoholister.
Mm.
Och det är ju inte jag längre.
Mm.
För jag hade ju ett väldigt tungt missbruk i början av 2000-talet.
Mm.
Det är 20 år sedan.
Mm.
Och jag tänkte, men jag knarkar inte, jag dricker inte, jag röker inte ens.
Nej.
Jag snusar inte.
Nej.
Fan, jag gör ingenting. Mm. Det är knappt så jag äter cheeseburger, tänkte jag säga. Men det gör jag. Men så tänkte jag, fan, det här är ju samma beteende. Det här är samma beteende som att vara missbrukare.
Mm.
Och då kom jag på det att när jag gjorde den här resan som jag trodde att jag hade gjort för 20 år sedan.
Mm.
Så har jag ju bara löst tillvaron.
Mm.
Jag har bara löst boende, kasta mig in i någon ny relation.
Mm.
Jobb och sen som har varit igång igen.
Mm.
Så då, vilket har gjort att livet har funkat. Så här, okej.
Mm.
Jag har haft mycket pengar, jag har haft lite pengar.
Mm.
Jag har aldrig liksom varit på ett medel.
Mm.
Relationerna har funkat till och från. Men jag har alltid haft det här beroendesjukdomen har varit i mig.
Mm.
Jag har fortfarande varit missbrukare. Det är bara det att jag inte har tillfört drogen.
Mm.
Och då har jag alltid tagit till det. Ducka, snacka, fixa, dona. Vilket också har gjort att jag har pluggat och utbildat mig till de sakerna som jag har gjort, såklart.
Klassiker. Kanske,
ja, eller hur? Mm. Det är väl det. För att förstå min egen sjukdom kanske. Eller min egna beteende.
Mm.
Jag har hjälpt massor av folk
med
det jag har coachat och så. Det finns ju inget falskt i det.
Nej.
Utan det här är ju mina egna problem.
Mm.
Så då beslutade jag mig för att skaffa mig en sponsor. Inom NA, alltså anonyma narkomaner, så har man ju en sponsor. Det vill säga någon som har gjort resan och sen så ställer upp och hjälper den.
Mm.
Och jag fick världens bästa sponsor.
Mm.
Jag kastade ut en fråga faktiskt på Facebook. Hej, jag behöver hjälp.
Mm.
Och den personen som jag önskade mig mest skulle räcka ut en hand, gjorde det.
Mm.
Fantastisk människa som driver en kursgård faktiskt i Skåne.
Mm.
Tillsammans med sin fantastiska fru. Han är fantastisk vän och en jättebra sponsor.
Mm.
Och med honom så började jag då jobba i det här 12-stegsprogrammet.
Mm.
Plus att jag gick in på mitt första NA-möte i hela mitt liv.
Mm.
Jag gick in och sa, hej, jag heter Robert, jag är beroende.
Mm.
Och så sa han, hej Robert, det är precis som på film.
Mm.
Och så får man börja dela. Och där delar de också ut sådana här nyckelringar.
Mm.
Vilket gjorde att jag gick därifrån med två nyckelringar.
Mm.
En som är vit, som är välkommen till gemenskapen. En dag i taget står på den.
Mm.
Det är när man är ny.
Mm.
Och en svart, där det står, jag ska läsa högt, jag kan inte läsa fel. Flera års tillfrisknande och sinnesro. Och den här får man ju då om man varit nykter i, jag vet inte om det är 2 år eller mer, eller 6 år. Men jag är ju uppe på nästan 20.
Mm.
Men det är ett fantastiskt sätt att jobba på. Otroligt faktiskt.
Mm.
Och i det här programmet så handlar det väldigt mycket om rannsakan, insikter, ärlighet, renhet.
Mm.
Man kommer inte undan. Du skriver väldigt mycket.
Mm.
Och det handlar också om att blotta sig och kapitulera inför att man är maktlös inför sina beteenden.
Mm.
Vilket är det enda sättet för mig. Och var helt, jag hade ju ingenting. Eller jag har ingenting. Jag är fortfarande i det.
Mm.
Så sen dess så har jag jobbat med det här. Sen dag ett faktiskt. Sen dag ett så har jag jobbat med framåt. Med fokus på mig själv.
Mm.
Med fokus på att bli den Robban som jag vill vara.
Mm.
Och som jag faktiskt förtjänar också.
Mm.
Någon som funkar helt liksom. Jag har släppt all ilska på mig själv. Besvikelse.
Mm.
Jag önskar bara att det hade gått till på ett annat sätt.
Mm.
Faktiskt. Jag fattar att jag behövde göra den här resan. Men jag hade fan inte kunnat. Jag hade kunnat gjort det på ett annat sätt. Jag hade inte behövt gå till så här.
Mm.
Jag hade inte behövt skadat dig.
Mm.
Oss. Och folk runt omkring mig. Det tycker jag är otroligt sorgligt. Faktiskt.
Ska vi prata lite om det här med medberoende?
Ja, det är intressant. För det, jag tror att folk har sina tankar kring det, kanske som lyssnar nu.
Mm. För jag har ju också ett mönster av att vara medberoende. Alltså, jag har det mönstret, det beteendet.
Mm.
Och har, precis som du, hanterat det genom att själv studera. Och
du är ju utbildad medberoende coach.
Mm. Det är det. Och att vara medberoende handlar ju också, eller en konsekvens av att vara medberoende blir ju ofta att man möjliggör för den som är missbrukare eller den som är beroende att fortsätta vara beroende. Genom att se till att den personens tillvaro fungerar hyfsat i alla fall. Skapar förutsättningarna. Och sen ofta lever man på hoppet om att det ändå ska bli en förändring. Jag har också ägnat mig åt väldigt mycket självrannsakan i det här. Känt efter. Och i det hittat vart mina gränser går. Vad det är. För att vara en medmänniska också. Så man behöver inte stänga hjärtat för att inte vara medberoende. Förstår du? Eller är det,
nej, men jag
är det knepigt? Den formuleringen.
Det är ganska lätt för mig. Jag fattar.
För jag menar, ett alternativ eller ett säkert kort för att inte riskera att hamna i medberoende, det är ju att klippa helt kontakten. Men då har ju jag egentligen bara begränsat mig själv. Om jag hade sagt det aldrig mer och sen aldrig mer haft någon kontakt, du vet, blockera nummer och tagit bort på Facebook eller vad man nu kan göra. Absolut hade jag kanske inte haft möjlighet att möjliggöra beteendet. Men jag hade ju heller inte varit sann mot mig själv. Att vara en kärleksfull medmänniska kanske handlar om att hitta ett sätt att agera som ger de bästa möjligheterna och förutsättningarna till tillfrisknande. Och det jag har försökt att förhålla mig till, det är ju att göra en så tydlig och klar ram som möjligt. Som visar vad jag behöver ifrån dig för att kunna stötta dig. Att visa att när du är i, om man säger, när du agerar i ett gammalt mönster, då kommer jag inte kunna möta dig, för jag kan inte hjälpa dig där. Då finns det ingen tillgång till ett mig eller till ett oss. Men så fort du jobbar för tillfrisknande, så fort du är sann och ärlig, då är dörren öppen. Men det är också någonting som jag får inte i det ha någon föreställning om att jag vill att det ska vara på något av sätten. Jag måste vara helt opartisk och bara se till vad det är det jag har framför mig. För så fort jag börjar försöka styra eller reglera eller skapa ursäkter för dig, din skull, då faller jag dit.
Mm. Du har en otrolig medvetenhet, måste jag säga. För att från mitt håll då, om jag ska berätta också, om jag ska se på det här med medberoende.
Mm.
Du har ju inte gett mig någonting.
Nej.
Ingenting. Inte väglett, pekat åt rätt håll, uppmuntrat. Ja, det kanske har gjort, alltså, bra beteenden.
Mm.
Men det är som med vilken jävla hund som helst, kan jag säga. Men inte berättat, gör så här, utan jag har fått komma på allt själv.
Mm.
Allt, all rannsakan, alla saker, allt hur... Alltså allt ifrån det universella, hur vi faktiskt är medskapare i det som händer, till det rent psykologiska beteendet, har jag fått komma på helt själv.
Mm.
Sen har jag uppdaterat dig med det.
Mm.
Men du har inte på något sätt, snarare tvärtom. Verkligen så här, du är helt neutral.
Mm.
Absolut.
Mm.
Men det är så här du måste göra.
Mm.
Det finns bara en väg att gå.
Mm.
Och att fokuset ligger på mig själv. Det kan jag också... väldigt provocerande för folk.
Mm.
Sen menar du på riktigt nu att du ska sitta och jobba med dig själv när du har skadat alla de här människorna? Varför i helvete är du inte ute och samlar burkar för?
Mm.
Eller skottar snö för att ge pengar till de som du har skadat?
Mm.
Absolut, det kan jag göra. Men det slutar ju bara med att jag fortsätter ljuga för dem sen. Och visst, de kan få lite pengar, men det håller inte i längden. Nej. Det håller inte i längden. Jag kan inte ens göra det för mina barns skull.
Nej.
Jag ska göra det för min skull.
Mm.
Det är klassisk syrgasmask-tänk.
Precis.
Så att det jag vill berätta för er som lyssnar också, det är det här, fan, ta inga genvägar, utan ta tag i saker ordentligt istället.
Mm.
För att ni skadar inte bara er själva, utan skadar ju otroligt många runt omkring.
Mm.
Jag sabbar ju hela din ekonomi.
Mm.
Dina släktingars ekonomi.
Mm.
Förtroende, tilliten till alla människor runt omkring mig.
Mm.
Och framförallt till mig själv. Mm. För jag har ju ljugit för mig själv. Det är där det börjar.
Mm.
Och det är hemskt. Där vill ingen vara.
Nej.
Anledningen till att vi spelar in det här, det är ju för vår egen skull till att börja med.
Mm.
Vi kanske släpper det här, eller jag tror att vi kommer släppa det här.
Mm.
Det känns som vi kommer släppa det i alla fall, så här långt.
Mm.
Men konsekvenserna av mitt beteende har ju också blivit att eftersom vi är offentliga personer, så skapar det också spekulationer, antaganden.
Mm.
Vilket gör att snacket är igång.
Mm.
Jag har blivit kallad för idiot, det kan jag ta. Men, men allt ifrån narcissist till att folk tror att jag har slagit dig till att jag vet inte allt. Att jag knarkar, super, slåss, gapar, skriker.
Mm.
Och som sagt, till och med blivit kallad narcissist.
Mm.
Vilket jag inte är. Något av det där, faktiskt.
Nej, där tror jag faktiskt att vi båda två har analyserat det.
Ja, absolut. Jag har ju verkligen, jag har gått igenom alla möjliga sådana personlighetstyper och diagnoser. Och jag är absolut inte där.
Nej.
Och
det håller jag faktiskt med.
Ja, och i och med att vi pratar om det här så äger ju vi det här själva istället.
Mm.
Nu kan ni höra istället för att spekulera. För att jag kan inte visa mig i branschen just nu.
Nej.
Jag vet att jag skapar det själv. Jag kanske förtjänar det, jag har ingen aning. Men för att rädda det här så måste jag också prata om det.
Ja, och där kan det ju vara så. Du har ju varit med och skapat det. Men jag har nog också varit med och skapat det. Men det är också för att du behöver reparera det lika mycket som du behöver reparera dina privata relationer.
Ja.
För hade du fokuserat bara på att reparera relationer med vänner och familj och visslat i din yrkesroll och sagt att så, nu är jag tillbaka.
Det går inte.
Nej, alltså du hade inte haft, du har inte en chans där. Nej. Det enda du kan göra det är att äga det här och visa på vilka steg du tar.
Ja. Jag hoppas verkligen någon kan lära sig någonting av det här.
Ja.
Vi har ju ändå, det här är ungefär 15 000 personer som kommer att höra just det här avsnittet. Mm. Jag hoppas att någon av dem här kan lära sig någonting av det här.
För jag tror också att det som du är på väg, det som du har gjort hittills och det som du är på väg att göra nu, det är ju beundransvärt.
Ja, det är nödvändigt.
Det är nödvändigt. Men,
absolut beundransvärt, men anledningen till att jag dämpar dig i varje sån här sak du säger är att det här avsnittet ska inte handla om att jag gråter ut eller att jag ska briljera med mina framsteg, utan det här ska vara rent informativt. Så det är därför jag bara säger absolut, det är beundransvärt kan det vara, men det är väldigt, väldigt nödvändigt, och det är ju det som krävs för att jag ska komma vidare i mitt liv och kunna leva som en hel normal vuxen människa.
Precis. Ja, för du har ju alternativet att inte göra den här resan.
Jag hade lätt säkert kunna kasta mig in, snacka mig in hos någon annan kvinna. Dragit någon gråthistoria, fått flytta in, fått något jobb någonstans, boende, pengar, och sen hade jag varit igång igen. Men jag vill inte vara där.
Nej.
Dels vill jag inte vara där med någon annan kvinna. Och sen så vill jag inte. Det är inte rent, det är bara tillvaron som löser. Så hade du fortsatt. Och det räcker nu. Jag orkar inte och jag förtjänar bättre. Och de i min omgivning förtjänar en ren och en riktig Robert. Eller Robban, som vi av någon anledning brukar kalla mig igen. Jag tror att det också är en del av transformationen kanske.
Mycket möjligt.
Vad har kommit ur det här för dig? Du sa att du också rannsakat och.
Ja, verkligen.
Mm.
Har gjort det. Dels har jag ju observerat alla känslor från det att jag var arg och rädd och ledsen, och sett vad kommer det ur. Vad är det jag är arg på? Vad är jag rädd för? Men också, och vilket är väldigt, väldigt lärorikt, för man, då får man ju reda på vart man har skav i sitt eget system. Och sen också, jag menar, självförtroende kommer ur det. Att fan, det spelar ingen roll att världen bara liksom kapitulerar eller fallerar, det, jag fixar det. Med fantastisk hjälp från vänner och familj, men det blir ett sånt kvitto på att jag står upp, jag har sinnesnärvaro, jag har ett lugn, jag löser saker, blir ganska, kommer i kontakt med någon form av inre styrka. Mm. Och som sagt, överlevnadsinstinkt. Det är utmanande, men i förlängningen så är det ju någonting som är positivt. Och jag vet att jag har gjort det här förut, men sen så blir man, när livet är bra, då är det lätt att bli ganska bekväm. Och man krymper sin komfortzon och allting blir lite läskigt. Men sen när det händer någonting sånt här och allting som man trott har varit sant och tryggt och i ordning ställt visar sig vara ganska trasigt, så ser man hur mycket man är kapabel till.
Ja, absolut. Och när det verkligen gäller, då jävlar gäller. För det här är första gången i hela mitt liv som jag känner att fan, nu är det skarpt läge på riktigt. Mm. Nu är du på väg att förlora allt.
Mm.
Alltså på riktigt. Till och med respekten från dina barn, dina föräldrar och den mest värdefulla kärleksrelationen jag någonsin har haft.
Mm.
Det är inte värt det. Det finns ingen annat sätt att göra det på.
Nej.
Och det du sa också, det var en ganska rolig grej, det här med det här med att du sa att när det är tryggt och allting är bra, så då behöver man inte tänka så mycket på det.
Nej.
Det kan vara en farlig sak nu i mina framsteg, att ju bättre det går, så här, jag har börjat ett nytt arbete nu, förra veckan. Jag går på mina möten, jag gör mina steg. Du och jag rör oss framåt. Då finns det också risk för att man börjar slappna av. Tänker, fan, nu är faran över. Eller nu. Och det är gamla, då åker man upp i egot igen.
Ja, precis.
Fan vad, nu är det safe. Nu är allting bra. Men jag vill inte vara där heller.
Nej.
Jag får hela tiden påminna mig om att nej, du gör det här jobbet hela tiden nu. För det försvinner jag lika fort också. Om du inte gör det.
Precis.
Och det vet jag om.
Ja.
Det vet jag verkligen om.
Ja.
Så att man får vara lite uppmärksam på det. Det är inte läge att vila nu.
Nej, verkligen tvärtom, inte. Tvärtom. Det är nästa nu växel. Ja, precis. Mm. För när man står och inte har någonting, då är ju faktiskt i princip allt man gör därifrån en bra sak. Men så fort man börjar få någonting att förlora, då kan ju också det här gamla beteendet triggas.
Ja.
Men har du ingenting att försvara, vad är det då som ska triggas?
Ja, så är det.
Så att det är nu som du verkligen behöver vara uppmärksam. Så att du inte förskönar eller duckar.
Det där är så lätt.
Ja.
Det börjar ju i en själv.
Mm.
Så här, fan, var jag på väg att ljuga för mig själv nu? När man tänker, och det här behöver alla göra. Det här är inte bara jag eller du. Eller,
nej.
Men just det, fan, jag var på väg att börja överdriva eller ljuga eller dra en vit lögn direkt i tanken.
Mm.
Det är fan viktigt att börja redan där.
Mm.
Så var sann mot dig själv.
Ja, verkligen.
Och det häftiga är att om du är helt ärlig så kommer ingen åt dig.
Nej.
Det finns inte.
Nej.
Nu har jag ju varit extrem. för att jag måste vara det för att få in det i systemet. Men jag vet, jag var hemma hos min mamma för någon vecka sedan. Så fick jag låna en bil. Åka dit med. Och så sa jag det så här till henne. Så här, men fan, jag måste gå. Så här, hon bara, ja, för jag sa att jag bråttom, jag skulle göra någonting. Och så sa hon det, ja, jag står här på gården eller? Nej, så. Hon bara, varför inte det? Nej, men man får inte det. Man får inte stå här. Man får inte stå utanför porten.
Nej.
Vilket jag alltid har gjort förut. Och det gör folk så. Men man får inte.
Nej.
Så jag ställer mig där borta. Istället. Bara en sån liten grej. Och det är det tänket jag försöker få in. Vilket kan låta som man är sjuk åt andra hållet sen. Men, och just att man har en icke-dömande inställning till folk. Folk har sina anledningar till att göra saker. Och det som gör dem lyckliga, du får väl göra dem lyckliga.
Mm.
Så Så det är väldigt, på det sättet så är det ett väldigt skönt sätt att leva på.
Mm.
Absolut. Frågar du så svarar jag ärligt.
Mm. Ja, precis. Precis.
För det är ju sanningen.
Ja.
Det underlättar, mina vänner. Jag lovar. Lovar.
Men, och det är det som också, alltså, det är där vi får det som jag kan respektera. Att det finns en ihopdiktad bild av någon som har koll på läget eller allting i ordning ställt. Det spelar ingen roll. Däremot så kommer jag alltid ha respekt för någon som kan be om hjälp, som är sann, ärlig. Så jag känner det är det som bygger både styrka och som sagt respekt.
Du, jag tror att de vill veta lite status.
Mm.
Med allt faktiskt.
Mm.
Jag tänker att vi kan dra det.
Mm.
Vi coachar inte just nu.
Nej.
Av ganska förklarliga skäl.
Mm.
Jag coachar de klienter som jag har som Robert som går mina program.
Mm.
Alltså som Brain Buddy Robert. Mm. Vi relationscoachar inte. Jag kan inte sitta och coacha folk i att vara i tillit och så vidare när jag har betett mig som jag har gjort. Det skulle inte vara sant.
Nej.
Och även fast det är två olika saker. Men det är ingen coaching just nu. Vi kan föreläsa om någon vill så och boka oss, absolut. Men vi coachar inte klienter utan vi tar hand om oss själva.
Mm.
Vi jobbar med lite annat just nu.
Mm.
Jag bor i Stockholm.
Mm.
Och du?
Hos familj.
Ja.
Mm. Men jag kommer att flytta in i en egen lägenhet. Vi kommer inte att bo ihop.
Precis.
För det så tror jag behöver det.
Ja.
Jag behöver få landa och skapa en stabil livssituation och känna att jag har stabilitet och frihet. Och jag har en känsla av att du har behov av att göra samma sak. Och sen så är det ju det att tilliten är ju väldigt, väldigt skadad.
Mm. Jag tänkte vi skulle prata om det också. Vi är separerade. Det vill säga vi har flyttat isär. Mm. Man säger så. Vi bor på varsitt håll.
Mm.
Vi kan väl berätta mer hur det ligger till sen. Men jag behöver göra resan själv. Mm. För mig själv.
Mm.
Som då kan resultera i annat sen. Och du behöver göra på samma sätt.
Mm.
Så att vi bor på olika ställen.
Mm.
Och behöver göra det.
Mm.
Men med det sagt, som ni tycker det låter luddigt, så kan vi väl berätta att vi jobbar ju framåt med oss.
Absolut.
Gör vi. Och du var på väg att berätta om tilliten där. Det tror jag kan ta det.
Ja, men dels så är det ju, om vi börjar från början, så finns det ju flera områden där det behöver ske förändringar för att vi ska kunna umgås överhuvudtaget egentligen.
Mm.
Med, liksom, med din livssituation, min livssituation och omständigheter och relationer runt omkring för att vi ska kunna umgås. Sen i nästa steg, för att vi ska kunna ha en relation oavsett vilken form på relationen, så har vi ju ett sår där tilliten finns.
Mm.
För mig så finns det ju egentligen inget värde i det du säger.
Nej.
Längre.
Precis. Hur ska du veta?
Precis. Och det är ju någonting som vi också behöver arbeta med så småningom och kanske parallellt. Hur hanterar vi det?
Ja. Ja, vi måste ju träna på det. För att man måste få göra övningar.
Mm.
För att, hur ska du kunna veta att det jag säger stämmer? Mm. Om du inte ser resultat av det
heller. Precis.
Det kan vara allt från kan du köpa mjölk och så köper jag mjölk till att jag lovar det jag håller. För det har ju varit sådana saker också som har varit det stora problemet. Att saker lovas och inte blir av.
Mm.
Och vi vi ska ju faktiskt på, vi har ju en dejt inbokad.
Mm.
Kanske inte den mest romantiska dejten, men vi ska ju till kollegor i branschen.
Mm. Familjeterapi, samtal. Mm.
Vi ska på, ja, precis.
Mm.
Vi börjar där.
Mm. Och så får vi se vad det innebär.
Mm.
Och hur det känns. Och vart vi står i det. För att vi kan sitta så här och prata, det är en sak.
Ja, visst.
Men som sagt, där, du har ju aldrig slagit mig eller skrikit och gapat eller behandlat mig illa eller liksom på det sättet.
Nej, fast behandlat dig illa har jag indirekt gjort, men jag förstår vad du menar, jag tror att andra kan separera det också. Du får aldrig glömma att det är ett...
Eller kanske kan prata framlänges då. Du har alltid behandlat mig med väldigt mycket ömhet och kärlek och varit stöttande och lyft mig och lyssnat på mig och de delarna.
Mm.
Så att vi sitter och pratar så här är inte konstigt, för det är inte skadat. Den delen.
Nej, hade det varit att man kan leva utan tilliten så hade vi kanske till och med bott ihop det, tänkte jag säga. Men för att från mitt håll, det är inget fel på kärleken.
Nej.
Jag älskar dig djupt.
Mm. Ja, jag älskar dig också.
Ja, det är inte det.
Nej.
Tyvärr, tänkte jag säga. Det kanske hade varit ännu lättare. Mm. Utan det är jag som har sabbat just det i viet.
Ja, men precis. Där vet vi ju att om att leva i en relation där det inte finns tillit, då kommer antingen någon av parterna eller båda två så småningom att börja stänga hjärtat. Alltså stänga av tillgången till kärlek.
Ja, men man börjar ju köra solo.
Ja,
det blir det. Jag kan inte räkna med min partner.
Nej.
Och där vill vi inte hamna.
Nej, precis.
Jag får bara en chans till.
Ja.
Mm, jag vet det.
Mm. Har... Så ser det ut.
Ja, precis. Så ser det ut. Vi skulle kunna sitta och prata flera timmar. För det... det gick 22 dagar innan vi träffades första gången.
Mm.
Och det var när vi skulle tömma huset.
Mm. Det gjorde du.
Har vi något professionellt tips? Är vi kapabla? Har vi kapacitet att...
Tips.
Mm. Det finns ju en som vi har dragit i vartenda avsnitt.
Kommunicera.
Ja, öppna munnen och i tid liksom.
Mm.
Och testa.
Mm.
Det kanske inte får den reaktionen som du förväntar dig.
Nej.
Och om inte annat så spelar det ingen roll. Låt den andra vara sur, då har du i alla fall varit ärlig.
Precis. Men om jag får ställa en fråga då.
Mm.
Fanns det någonting som jag hade kunnat gjort?
Nej.
Innan?
Det här låg helt hos mig.
Mm.
Det här låg helt hos mig. Min stolthet, min skam. Mina rädslor.
Mm.
Det här beteendet. Det är bara jag som har sabbat det. Just i det här så är det bara jag. Du hade inte kunnat gjort någonting annat. Du gjorde alla rätt. Och det vill jag att du ska veta också.
Mm.
Du gjorde alla rätt.
Är det någonting av det som jag har gjort som du tycker har varit onödigt hårt?
Nej. Jag beundrar dig för det som du har gjort. Alltså jag tycker det är... Att kunna göra det som du har gjort utan att gå in i medberoende, det är beundransvärt. Det är fantastiskt. Och att strippa ner all makt, alla titlar, allting, så effektivt. Jag har inte ens ett telefonnummer. Det är otroligt stort gjort av det. Och skickligt. Jag tycker inte att du har varit onödigt hårt. Jag tycker att du har haft all rätt att skrika, slå, spotta, blockera. Vilket du inte har gjort.
Nej.
Inte alls.
Nej. Men det har inte känts rätt eller nödvändigt. Däremot så hade jag gjort det. Hade du reagerat på ett annat sätt, då hade jag gjort det.
Mm.
Hade du antingen gått in och blivit mer dramatisk i det här, då hade jag gjort det. Hade du reagerat med att gå i försvar, hade jag gjort det. Hade du reagerat på något annat sätt än så som du har agerat, då hade jag gjort det. Inte skrikit och gapat eller liksom sagt elaka saker, men jag hade klippt kontakten. För då hade inte jag kunnat påverka någon mer. Och det gäller ju också framåt. Alltså det är inte klart.
Nej, vi är mitt i det. Vi är mitt i det. Mm. Och vi jobbar. Alltså jag jobbar själv, du jobbar själv.
Mm.
Självklart så är det oundvikligt att vi har en plan också för oss, såklart. Men det måste hela tiden ske framsteg och det måste göras på rätt sätt, annars så funkar det liksom inte.
Nej. Och där också. Hade jag känt att du gjorde det här för min skull, då hade jag inte heller kunnat. Alltså,
nej, jag kan. Och det här har jag ju sagt, vi har pratat om det och jag pratar med andra om det. Att börja springa mot dig nu, då tappar jag fokus.
Mm.
Jag måste koncentrera på mig själv.
Mm.
Fokusera på mig själv. Men med det sagt så blir ju resultaten oundvikliga i slutändan.
Mm.
Så att det blir du och jag, det blir ju en effekt av att jag jobbar med mig själv.
Mm.
Men jag kan inte springa mot dig.
Nej.
För då tar det fokus från mitt arbete som jag gör med mig själv.
Ja, men precis.
Så att det hänger ju ihop, men fokuset ligger på mig.
Ja, men absolut.
Sen får jag ju njuta av de fördelarna och resultaten jag får, såklart. Eller vi njuter, vi är ju två, hoppas jag.
Så. Ja. Men där, alltså hade jag haft en känsla av att du sa eller gjorde saker för att du trodde att det var det jag ville se eller höra, då hade det varit liksom meningslöst.
Ja, jag vet det.
Mm.
Jag har varit otroligt noga med det.
Mm.
Jag har ju till och med lagt på när vi har pratat, de gånger vi har pratat.
Mm.
Sagt, nej men nu måste jag fortsätta jobba med mitt.
Mm.
Bara för att jag vet att så här, det för mig inte närmare dig heller.
Nej.
Att sitta och tjata och prata på dig.
Nej.
Den, snarare tvärtom.
Mm.
Vägen till dig är också att jag jobbar med mig själv.
Ja, verkligen.
Ja.
Mm.
Nu börjar det låta som ett sent nattsamtal. Jag tror att du var trötta på att lyssna. Vi vill ju bara informera om läget och faktiskt prata av oss i ett strukturerat samtal.
Mm.
Prata om hur vi kände och vad som hände.
Mm.
Hur känns det nu, så här efter vi har pratat i en timme drygt?
Jo, men det känns bra.
Ja.
Det här är... Ja.
Ja, men som du sa, det är inte kärleken det är fel på. Hade det varit så här, nu, just precis nu, då är ju allting toppen.
Mm.
Men vi rör oss framåt.
Mm.
Har ni några frågor så kan ni skriva till oss på Instagram.
Mm.
Det är där vi rör oss just nu.
Mm.
Och rekommendera gärna det här avsnittet till någon som ni tycker behöver höra det.
Mm.
Det är viktiga saker att prata om.
Mm.
Faktiskt.
Mm.
Vi vill också tacka vår tålmodiga sponsor Himmelriket, som är otroligt förstående och otroligt fantastiska. Himmelriket är ju en butik som säljer vuxenleksaker.
Mm.
Och de har haft otroligt tålamod med oss.
Verkligen.
Och där har vi fortfarande vår rabattkod.
Ja.
Så att jag känner att vi måste lyfta dem igen.
Nu inför Alla hjärtans dag.
Exakt.
Så är det perfekt att passa på att använda den. Fylla på lite.
Ja, i förrådet.
I förrådet.
Ja, precis.
Precis.
Vad är det för rabattkod?
Powerpar.
Just det.
Mm.
Powerpar skriver ni och då får ni
20% rabatt på hela sortimentet.
Det är inte illa. Och då är det himmelriket.se. De levererar i hela Sverige.
Yeah.
Så med det sagt, Sara.
Robban.
Ja, just det. Så hörs vi vidare.
Mm. Det gör vi.
Tack för att ni lyssnade på oss idag.
Tack. Tack så mycket.
Ta hand om er.
Ja, ta hand om er.
Hej. I've been trying to reach you.